Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Vinpratarna.
Hej.
Det är lackar mot jul. Det är, när det här kommer ut så är det sista veckan innan jul. Så att allt ska göras nu. Det ska lagas mat, det ska handlas julklappar, det ska fixas, jobbas.
Och det snöar.
Och du ska, ja, just nu snö. Eller snö blandat regn. Klassiskt Stockholmsvis.
Här på söder är det mer snö.
Du har handlat en... är det det?
Ja, faktiskt. Här ser det fint
ja,
ut.
Det ser man.
Kul det beror lite på vilka stadsdelar.
Här på Kungsholmen är det...
lite gråare
på Kungsholmen. Är det nämligen... ja, verkligen. I alla fall idag. Hur mår du, Beatrice?
Jag mår väldigt bra faktiskt. Utan... det är ju lite det här liksom med mörkret. Men det tror jag alla känner av.
Det är lite hårt, eller hur?
Det är väldigt lite ljus. Men annars är det jättehärligt. Jag ska åka på lite semester om en vecka.
Vart då?
Vi åker till New York och till Martinique. Det ska bli väldigt härligt.
Så härligt.
Det är ju första gången någonsin jag åker iväg över jul. Det har aldrig hänt tidigare. Så detta
är det så?
Nej, så det är lite spännande faktiskt. Att få lite sol på en så här. När det är som mörkast.
Mysigt, men ni börjar med New York alltså?
Ja, vi flyger till New York där vi har min sambos syster bor där. Så då ska vi hänga där lite, få lite storstad och sen så firar vi nyår på Martinique. Och sen åker vi tillbaka till New York och firar min 30-årsdag faktiskt.
I New York?
Jajamän.
Vad mäktigt, fasen.
Det kommer bli kul.
Kul.
Ja, man får ju passa på.
Verkligen.
Man fyller ju bara 31 gånger.
Härligt ställe att vara på också. Ja, jag menar det.
Ja, och det finns ju det finns ju allt man vill ha där.
Ja, verkligen. Får du reka lite vinbar? Det ska bli kul att höra när du kommer hem sen, var ni har varit någonstans.
Absolut.
Sköna ställen.
Absolut.
Men hur går det med voisin?
Det går bra. Möblerna kommer förhoppningsvis imorgon eller på tisdag. Och sen så är det är ju massa grejer som dyker upp hela tiden. Men jag hoppas att vi kommer bli klara i tid.
I januari förhoppningsvis då öppnar ni?
Ja, slutet på januari.
Underbart.
Det känns jättekul. Det kommer bli fint.
Ja, härligt.
Hur går allting för dig? Jag ser att du har börjat skriva för ett litet nytt projekt. Kan du inte berätta lite om det innan vi kommer igång?
Ja, men jag har börjat skriva lite för ett... det är ett amerikanskt... Det är liksom ett online-magasin kan man säga. Men som heter The Vintner Project. De skriver mest om liksom människorna bakom. Men även lite så här om lite druvor och allt. Ganska fritt. Men för mig var det, jag har ju längtat efter att få skriva lite på engelska. Jag tycker att det känns som en utmaning. Eller väldigt, väldigt stor utmaning. Så det känns skitkul att få göra det. Och få skriva för utanför Sverige.
Det engelska språket är ju så mycket rikare.
Ja, det är rikare. Det är precis, och det är det som gör det väldigt kul. Sen är det ju svårt, för nu liksom då jag konkurrerar ju med, det är ju liksom amerikanska och brittiska skribenter. Men det är ju, man måste ju öva också. Eller man måste få testa. Mm. Och när man väl kommer in i det så tycker jag, som du säger, det finns ju, det är otroligt kul att skriva om vin på engelska. För det är ju verkligen, man kan ju måla mycket mer. Och det känns på ett sätt lite friare. Och hur som helst, jäkligt kul. Som en liten vitamininjektion, inspiration och kick liksom, att få skriva på ett annat språk.
Och all bra litteratur, all bra liksom vinlitteratur är ju på engelska också. Så att det blir ju också, visst, många termerna har man naturligt för man alltid läser på engelska.
Ja, när, menar, när vi pluggar diploma och sånt där också, eller alla de flesta som är utbildning och sånt där är ju på engelska. Så man är ju van vid att prata om det på det sättet. Så ja, men jätteroligt.
Grattis, vad roligt.
Så att jag har precis börjat, ja, jag har precis börjat med det, får vi se.
Och var kan man följa det då? Är detta gratis eller är det någonting man betalar för, eller hur ser det ut?
Ja, nej, det är en sajt som heter vintnerproject.com.
Får man gå in där och kolla?
Där finns det. Ja, då får man gå in där och kolla. Ja, visst. Jag har bara ett par grejer uppe där än så länge, men det kommer att dyka upp mer.
Kul.
Får man se vad man tar det därifrån. Det är ju roligt att, som sagt, komma utanför Sverige också lite grann. När man ändå håller på med vin, så det är ju ändå, det är en global grej. Så att, kan man ju, det är ju roligt. Men du, vad ska vi prata om idag?
Någonting väldigt gott. Lite av en favorit.
Jag är väldigt... Eller hur? Någonting som vi verkligen gillar.
Den här härliga appellationen Côte-Rôti.
Côte-Rôti.
Det låter alltid lite finare, alltså, när man tar det på ett väldigt franskt uttal. Côte-Rôti. Ja.
Det är ju en sån fin appellation.
Ja, det är jätte.
Jag är helt, helt såld faktiskt på... Om jag, just nu är jag i ett sånt läge att om jag bara skulle få välja en enda appellation i världen som jag måste dricka vin från resten av mitt liv, så är det Côte-Rôti.
Oj, lugn och fin.
Men jag tycker det. Just nu säger jag. Men det ändras ju från månad till månad. Eller
men jag visste inte att de hade Cabernet Franc i Côte-Rôti. Hur? Jag fattar inte. Det är en ny grej.
Visste du inte det? Ah. Det är ju nästan 80%.
Och det är det vi ska prata om
idag.
Men
det är så fint, det är så fina här. Ja, det är Côte-Rôti. Men det är så fina. Om man nu gillar syra, vilket jag gör, och du med, så är det ju en av de härligaste uttrycken, tycker jag, av den druvan.
Visst var du där nyligen?
Jag var där i våras.
Det får man ändå räkna som nyligen.
Det får jag räkna som nyligen. Då var jag i och för sig mest i San Josef, Cornas och Saint-Péray. Men jag har ju varit i Côte-Rôti och klivit upp där på... Vandrat omkring i de här branta sluttningarna och sett. Det är ju otroligt mäktigt alltså.
Om man ska bara säga...
Har du varit där?
Jag har inte varit där. Jag har varit i Ardèche och jag har liksom åkt förbi. Men jag har inte varit där och traskat och känt och klämt på någonting, tyvärr.
Nej, just det.
Men jag ser verkligen fram emot att göra det. Men om man skulle översätta, var är vi i världen? Vi är ju liksom, vi är ju längst Rånfloden, kan man ju säga. Så längst, söder precis. Om Bourgogne, söder om Beaujolais.
Söder om Bourgogne, men också så långt norrut man kan komma i Råndalen. Det som räknas som Råndalen.
Mm.
Där är vi. Och ganska nära en stad som heter Vienne.
Vienne.
Eller hur?
Mm.
Alltså, ja. Och där också, för det läste jag att var rent historiskt att redan för typ så 2000 år sedan så förekommer Côte-Rôti i så här, romerska och grekiska författare eller så här, som skrev om det, för att då kallar de det för Wines of Vienne, inte Côte-Rôti.
Och det ligger ju då om västra sidan Rån, alltså på den västra sidan, är ungefär 3 kilometer lång Côte-Rôti.
Ja.
Och man brukar rent geografiskt dela upp det i norra Côte-Rôti och södra Côte-Rôti, för att det är lite skillnad på det, skillnad i uttryck. Men det kan vi gå in på lite mer sen. Det var lite kul där med om man, det blir ju ändå att man pratar lite om hela norra Rån, inte bara Côte-Rôti, för att få lite historia.
Ja.
Historiskt sett så har ju Côte-Rôti inte varit så känt. Det är ju först nu Côte-Rôti är vad det är. Back in the day så var det ju inte många som buteljerade.
Inte många som brydde sig.
Nej, och man kunde inte få betalt för sina Côte-Rôtier. Hade du rankor och gjorde vin i Hermitage, då kunde du få betalt. Men i Côte-Rôti hade man, det fanns ingen ekonomi i det. Om man tar ihop också de här branta vingårdarna. Det var tufft att arbeta. Det är tufft att arbeta.
Det är svårt. Det är tufft. Alltså, uppemot 60 graders lutning kan det vara där. Alltså det är väldigt brant. Och man måste ha de här stolparna, vad man nu kallar dem för, träpinnarna i marken för att inte rankarna ska liksom dels rasa ner av tyngdlagen men också vindarna som kan vara ganska starka där. Men jag läste på tal om det att det inte var så poppigt. Så på 60-talet så var det bara typ 60 hektar vinmark där.
Mm.
Och så började liksom den här comebacken började väl under 80-talet. Så i mitten av 90-talet så var det 150 hektar och idag är det 310. Men det är ju fortfarande väldigt litet.
Ja, och även om man går tillbaka liksom lite längre bak. Ja. Alltså, man var ju tvungen, många av bönderna eller odlarna, de hade vin, eller hade liksom vinmark, men de var också tvungna att odla frukt för att få betalt. Så liksom aprikoser och körsbär och så vidare. Men sen så blev det var ju, för det första filoxera, det var ju hela Frankrike slutet på 1800-talet.
Ja, ja.
Och sen innan första världskriget var det ungefär 420 hektar planterat, så det var mycket mer. Och sen kom ju de två världskrigen plus depressionen. Och där som du sa, exakt, där tidigt 70-tal var det typ 70 hektar planterat. Så att där började man se uppgång. Slutet på 60-talet var ju en milstolpe. Och där har vi ju Etienne Gigal som blev anställd hos Vidal Fleury. Och var en stor eldsjäl för Cotterty. Och började göra då de här single bottling, det vill säga de vingårdsbetecknade vinerna. Vilket inte hade gjorts tidigare. Utan då hade man alltid blandat ihop de olika vingårdslägena, precis som i Bourgogne också för den delen. Men
just det.
Nu kom de här single bottling, och det här gjorde ju Cotterty att folk, att det började skrivas om det, att det började bli mer och mer känt. Så man kan säga att...
Och Parker var ju även här, som i så många andra vinregioner, så var ju han också inblandad, och för att han hyllade de här Gigal-vinerna.
Och detta pratade vi också om lite i förra Grenache-avsnittet. Det hänger ju lite ihop, det är ju lite samma historia. Men om man skulle jämföra då Hermitage till exempel, som är alltid har haft ett bra rykte och alltid kunnat sälja sina viner. Där till och med, det har vi säkert nämnt tusen gånger tidigare, men att negocianterna från Bordeaux åkte och hämtade vin från Hermitage för att blanda upp sina viner så att de skulle få mer kraft.
Exakt. Hermitagisering.
Ja.
Kallade man för.
Och smakmässigt så, Cotterty kommer ju alltid vara mer elegant än Hermitage. Hermitage kommer alltid vara mycket strävare, mycket mörkare, Cotterty lite mer avrundat, mjukt.
Ja, visst, lite mer parfymerat på något sätt.
Lite mer exotiskt, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men
verkligen. Du var inne också på det med vin, just på tal om Etienne Gigal och vingårds, för att idag läste jag någonstans här att det finns typ 73 olika vingårdslägen. Idag är det mycket vanligare att man faktiskt buteljerar just enskilda. Så de var ju verkligen viktiga på många sätt i den utvecklingen.
Detta är ju en allmän trend, att tidigare så gjorde man ett eller två viner. Men idag så gör man så många olika kuvéer. Så detta har ju inte bara med vingårdar att göra. Detta kan vara att man vill distinguish eller särskilja olika, alltså ålder på rankorna. Det kan vara en speciell selektion från en speciell parcell inom en parcell som uttrycker sig lite annorlunda. Detta har ju också med, om vi ska räkna, Cotterty är ju en pytteliten region. Och om man ser på utbudet och efterfrågan, så är ju efterfrågan jättehög. Och därför är ju priserna också idag inte lika höga som kanske i Bourgogne än. Men det går ju upp för varje år.
Det är på väg uppåt, ja visst. Det är ju verkligen på väg uppåt. Ska vi snacka lite? Det har vi inte nämnt, men det kan vi ju nämna. Eller vi nämnde ju att Cotterty, det är ju Syrah.
Var det inte Cabernet Franc? Nej, det var det inte. Oskar.
Men också att det är en av de regioner där man använder ganska mycket Viognier, i alla fall i vissa delar av Côte d'Ivoire. Det är 20% Viognier som odlas i alla fall i appellationen.
Och 20,
och 80% då.
Och 20% är då maxantalet, och det är väldigt ovanligt att man har så här mycket Viognier i. Och det ska co-ferment. Det ska jäsa tillsammans med syra.
Ja, och det görs bara röda viner, ska vi säga också. Så det görs ingen Viognier som det görs i Condrieu, utan det görs bara röda.
Men för att få lite perspektiv på det, om man tar södra Côte d'Ivoire, det är liksom en fortsättning, blir ju sen Condrieu. Och där man gör Viognier-viner, där man bara gör Viognier-viner.
Precis.
Men ja, så 100% röda viner är gjort på syra, kan man säga. Det är vanligare att man gör 100% syra än att man blandar in Viognier. Sen är det vissa producenter som har gjort det till en grej för att de äger lite Viognier, givetvis. Vi har ju pratat lite om syra tidigare, men det är ju en druvsort som har varit ganska... Var kommer den ifrån? Det var så himla mycket snack. Jag minns när man började plugga som Lies var det så här, Shiraz, den kommer från Persien, från staden Shiraz. Men om man skulle gå ner lite mer på de här nördiga grejerna, så är det ju en korsning av Mondeuse, som kommer från Savoie, som ligger väldigt nära Rhône. Och sen är det den andra föräldern är Duresa. Och den kommer från Ardèche. Som också är, det ligger ju vid Rhône.
Också i krokarna. Precis. Liksom. Ja, visst.
Så det finns ju det är ju samma som Pinot Noir i Bourgogne, att det finns många olika kloner. Och alla producenter i har ju olika teorier om vilka som är de bästa och så vidare. Om man bara så här, en väldigt så här personlig reflektion, så tycker jag att det är viner som... Varje gång man får en Côte d'Ivoire med lite ålder, så är det en väldigt speciell upplevelse. Och det har en parfym och en aromatik som man sällan hittar, eller som jag sällan hittar längre söderut. Det har alltid ett litet lyft och det här lite exotiska.
Ja, exakt. Man kan hitta det ibland i San Josef tycker jag också. Men i Côte d'Ivoire så är det liksom mer regel än undantag. Så man har den här, och det är det som jag tycker är så fascinerande. För att man har ju fortfarande, det är fortfarande täta och så här välstrukturerade viner med mycket... Det finns lakris och allt möjligt sånt där. Men just den här parfymen, alltså, det är det, precis som du säger, lyftet. Mm. Parfym, det är så jäkla härligt. Fantastiskt ju.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Côte d'Ivoire ligger också precis mitt emot staden Ampuy, som är den mest kända staden där. Och här kan man... Det finns jättebra kartor om man vill se det här lite mer tydligt framför sig. Men nu sitter vi här på FaceTime så jag försöker.
Jag ser det i alla fall.
Så norra delen kallas i man har liksom förenklat det lite och tagit de två mest kända vingårdarna som heter Côte Brune och Côte Blonde. Men det finns de två är två lieudier. Och vad menas med det? Det är två namn på två vingårdar som har varit de mest kända. Och de har fått sitt namn efter färgen på jordmånen, kan man säga. Så vi har Côte Brune som är en blandning mellan svart och vit mika som ger en liten sån här brunaktig färg på jordmånen. Lite mer järnrikt, kallas Côte Brune. Och sen söder om Ampuis så är det, kallas det ju Côte Blonde. Och det blond betyder ju ljus blond. Och det är mer vitfärgad gneiss. Så man ser lite mer kalk, lite mer sand. Så bara för att ge en liten, om man skulle jämföra nu när vi ändå pratade om Hermitage tidigare. Hermitage är mer consistent, lite mer jämn i jordmån. Alltså det är ju liksom en kulle. I konstruktiv finns det mycket större skillnader på lyodier och vingårdar.
Ja. Och här, men för att bara fråga, flika in där. För att just det här Côte Brune och Côte Blonde. Är det bara de två lydierna man pratar om? Eller liksom, brukar man då räkna hela den delen som är den södra över för Côte Blonde? Eller är det bara...
Alltså Côte Blonde och Côte Brune är ju två stycken lydier.
Men det är bara de man pratar om när man... Eller,
för att definiera norr och syd. I och med att de är så pass kända. Men sen så finns det ju massa olika större och mindre vingårdar. Och detta tycker jag är så här superintressant att kolla på. Det ska man kolla på en karta. Och det kan jag tipsa om i slutet. För jag har en jättebra så här, digital karta.
Ja, lysande. Men också intressant med Côte Blonde och Côte Blonde är ju att även färgen kan man ju ha som ett litet riktmärke, för blond brukar ju då räknas som lite lättare i stilen, alltså lite mer elegant och så här, kanske lite lämpligare för tidig konsumtion, medan brun är ju lite tätare, lite mörkare i stilen och ska gärna ligga lite längre.
Och Côte Brune blir ju längre, Côte Brune är ju längre norrut. Och där är det mycket mer hårda stenar, mer järnrika jordar, så det blir ju svalare. Och samtidigt det betyder att det blir viner med lite mer struktur. Medan Côte Blonde, vi pratar ju om granit här, men där är graniten mycket sprödare. Alltså man kan liksom nästan krossa den. Och det gör ju att liksom tanninstrukturen blir finare. Och sen så är det ju också där... man pratar om att det är mer elegans och tidig konsumtion, men detta har ju väldigt mycket att göra med vad man är för producent. Alltså, använder du Viognier?
Ja,
använder du skälkar eller inte? Är det ny eller gammal ek? Blandade olika vingårdar? Det finns vi är ju väldigt duktiga inom vinvärlden att ta de här breda penseldragen och generalisera, vilket vi ibland måste göra för att förenkla, för att det är så himla, himla komplext och man inte man förstår sig inte alltid på heller de här små skillnaderna.
Nej, men det blir ju också en självuppfyllande profetia, för att jag menar Côte Blonde, i den delen av Côte Roti så är det också så att fler jobbar med Viognier. Eller så traditionellt har det varit så, då blir det ju att man fortsätter göra det, för att folk har den uppfattningen om Côte Blonde, att den ska vara lite mjukare i stilen kanske, och då fortsätter man med det. Men som du säger, det är inte alla som gör det. Det är ju generaliserande såklart. Men också,
förlåt, fortsätt.
Vad gäller klimat och liksom. Nej, men jag tänkte för att som sagt, vi sa att det är allra nordligaste delen av norra Rhône, men själva floden kröker sig lite där, så att Côte Roti ligger ju i sydlig aspekt.
Om man bara skulle översätta.
Det är därför man kallar det också för rostad, eller vad säger jag, alltså roasted slope. Eller bränd.
Roti på franska betyder ju, alltså när man har söndagssteken, alltså roti, alltså som är liksom, den är ju verkligen grillad. Så det har ju värme och druvorna blir mogna. Sen samtidigt så är det ju svalare klimat. Och det är det svalaste klimatet i norra Rhône. Någonting som är viktigt att nämna är ju också vinden. Den nordliga vinden som kallas för la bise. Och för alla som kan franska så betyder ju bise när man pussas på munnen, för att du känner av labissen när den kommer på kinden. Den är ganska hård. Och den här påverkar också klimatet väldigt mycket, för att det är en nordlig sval vind. Och ännu mer då i Côte Brune. Och i norra delen av Kotroti givetvis.
Sen är det också ganska hög altitud. Alltså, det är 180-320 meter ungefär så att säga. Och det är ju, alltså, på sina håll så är det ju, som vi sa tidigare, ruggigt brant. Alltså, varför verkligen...
Det är altitud och sen i med att under 70-talet så var det ju många vingårdar som var övergivna. Mm. Men det är ju så himla brant här så att man har ju jobbat väldigt mycket för att man måste arbeta med terrassering. Som i många andra, alltså som i Mosel och Dor, alltså det går inte annars. Men också att...
Jag ska lägga in en bild här på, lägga in lite bilder på... Under, ja, för det är för er som kollar på Akast, ni kan se lite grann ungefär hur det ser ut här. För det är spektakulärt.
Erosion är ju också ett problem.
Ja, givetvis. Verkligen.
Men så det är ju... Det är tufft att vara vinbonde i
Kortetien. Ja, onekligen.
Någonting som jag tyckte var lite roligt är att om man då skulle dra lite paralleller, så från 70-talet fram till nästan början på 90-talet så försörjde sig vinbönderna att odla vin, men också då aprikoser, körsbär och andra typer av odlingar. Men sen kom ju de här fantastiska årgångarna 1988, 89, 90, 91. Det var fyra konsekventa toppårgångar. Ja. Efter det så kunde många producenter bara fokusera på att odla vin. De kunde äntligen ta betalt för sina viner. Så detta var ett sånt himla stort lyft för regionen.
För regionen, ja.
Och här kan vi också se det att det är väldigt lätt när vi pratar om de här breda penseldragen, när man tänker så här, norra Rån, att alla appellationer där är det en bra årgång i Côte d'Azur så måste det vara bra i Saint-Joseph och Hermitage.
Exakt. Men
så är det inte riktigt. Det är klart att vissa fall, om vi tar 2015 till exempel, ja, bra all over. Men det finns också vissa årgångar som var så här episka i Côte d'Azur och sådär i Hermitage. Eller, det är klart att det är lite mer konsekvent för norra eller norra södra, men man ska ändå vara noga med att veta att det finns skillnader.
Ja, exakt. Några andra sådana här ikoniska, om man kollar, alltså 76, 78, 79 var ju också bra för Côte d'Azur, om jag har fattat rätt. 82, 85 och sen som du sa, 89, 90.
61.
61 också, ja.
Och sen bara ta de senaste årgångarna har vi haft, det blir nästan vartannat år. Liksom 17, 16, 15 toppen och sen 12, 10, 9, 7, 5, alltså... Men
ja, exakt.
Jag tycker det är ju så här att det finns ju alltid toppenårgångar, men det är farligt att stirra sig blind på de här årgångarna.
Jag tycker inte man ska, alltså jag personligen så tycker jag att 14 är en skithärlig årgång, både för Côte d'Azur men även Saint-Joseph. Den är ju liksom lite lättare, lite liksom mjukare, men också lite lämpad för tidigare konsumtion. Om man gillar den stilen, alltså så här, lite svalare, inte så supertät och utan mer kanske lite rödfruktig än mörkfruktig, så tycker jag att 14 är underbar.
Viktigare att lära sig vilken typ av stil man tycker om. Gillar man lite mer,
exakt.
Om vi pratar med traditionella producenter som kanske jäser sina viner med hela klasar på gamla foudre. Tycker man om viner med en gnutta Viognier i, föredrar man nya ekfat och så vidare. Det finns ju massa olika nyanser i det här såklart, men
ja, visst.
Hellre att man ser på man producent.
Som alltid, ja, men som alltid, som vi varit inne på så många gånger, det handlar ju så mycket om producent och ens personliga stil. Så det är bara... Och sen är det lite svårt som alltid också med att hitta kontrativ på Bolus. Det finns ju en del i BS. Ska vi ta det nu? Jag har tagit fram några som jag tycker är värda av. Om man vill gå och köpa nu så kan man... Det finns en kontrativ i fasta sortimentet och det är Le Jumel från Paul Chabollet-Ainé. Det är årgång 2014. Så den är, det är nummer 2090, 399 spänn.
Och det är ju lite kul, för Chabollet är en av de här stora drakarna, eller stora både negocianter. Och de var ju redan aktiva på 70-talet i regionen.
Exakt, ja. Och sen är det ju, sen Gigal gör ju några stycken. Jag tycker att deras Chateau d'Ampuis, är ju fantastisk. Ligger också i BS 90-190 och 895 kronor. Och även deras lite enklare som är brun ett blond. Alltså det är en blandning av då.
Den som går på negosfrukten, va?
Mm. Ja, exakt. Och det är nummer 71-498. Och den kostar bara, får man säga i sammanhanget, 485 kronor. Mm. Men väldigt, jag testade den 2015 av den för inte alls så länge, så bara ett par veckor sedan. Och så här, otroligt bra köp, måste jag säga. Och har man lite pengar så, så tycker jag ju, alltså deras La Moline, de Gigal gör de här La La La, La La Don, La Turc och La Moline. Men La Moline är så fruktansvärt gott. Och 3000 spänn och sånt där i, nu finns inte den i BS för tillfället.
Men de brukar väl komma i tillfälligt släpp eller små partier.
Ja, och ibland så dyker de upp i BS också. Men det är ju, visst det kostar 3000 spänn, men det var som någon sa på en provning att det är ju ändå världens kanske billigaste världsklassvin. För att de är ju ofta, om man kollar så här listor över toppviner i världen, så är de ofta att konkurrera med DRC och alla möjliga. Liksom, och för 3000 spänn, det är ju inte ofta man får den här typen av viner för den pengen. Så det är faktiskt ett bra köp.
Och med det sagt så tycker jag, de gånger man har provat La Moline, La Turc, La Landon, så är det viner som de behöver alltså minst 20 år. Det är mer,
ja, absolut,
för de har de ligger på mycket nya, alltså 100% nya ekfat, ja, och visst, det är sån, ja, koncentration i frukten, så att de verkligen förtjänar lång bra lagring.
För särskilt La Turc och La Landon. La Moline är väl lite slankare i stilen kanske, men fortfarande, visst, lätt 20 år alltså, om det ska komma.
Och sen är det ju det här problemet med att det inte finns så mycket härliga viner på Systembolaget. Så jag har gjort en liten annan lista på producenter.
Jag ska bara nämna en till som finns i BS. En producent som heter Levé, alltså L-E-V-E-T, som Vignoble Levé. Och de har lite olika, men en också väldigt tillgänglig, Cotroti Amethyst heter en av deras, 76661, 499 kronor i BS. Jättebra, ganska liten producent som är lätt att missa i sammanhanget. Men de har tre olika viner i BS. Klart värt att kolla in.
Härligt.
Ja, vad hade du då?
Så här är det ju lite producenter som man antingen kan privat importera från importören, alternativt köpa online eller på vinlistor runt om i världen. Mm. François Villard gör både Amécotrotie och Condrieu i väldigt trevlig stil, ganska koncentrerade. Mm. Pierre Gaillard.
Just det.
Domaine Chamay, såklart en av de absolut, en av mina absoluta favoriter. René Rostang. Vidal Fleury, som är också såklart en av de mer.
Finns också någon på BS från Fleury faktiskt, kommer på.
Sen har vi Georges Vernet, också fantastiskt bra. Yves Gangloff, också en toppen producent. De här är ju producenter som gör, alltså de gör ju så pass lite och utbudet är ju, eller efterfrågan är utbudet högst begränsat, men framförallt att man kämpar med de andra, att allokeringar till övriga världen. Men
ja,
jag vet att detta är viner som kommer då och då på olika, antingen auktioner eller liknande, och jag tycker det är så himla, himla kul när man ser vinerna på att de dricks.
Ja, det är riktigt.
Men härligt, samma sak där. Cotroti ska lagras länge.
Ja, verkligen, verkligen.
Så det är bara att
underbart.
Låta dem vara.
Ja, låta dem vara. Men det är väldigt härliga viner. Väldigt, väldigt härliga viner. Men du hade någon bra karta. Vi älskar ju kartor. Du sa att du hade någon bra tips där på.
Det har jag. Detta är då en, detta är inte bara för Cotroti, utan detta är för liksom världen. Så då är det Weinlagen, så en tysk, W-E-I-N Lagen -info.de Deutschland. Så här är det ganska kul, för då kan du då skriva in i de här olika kolumnerna land, region och liksom vilken village och vineyard. Och det man kan se då, då ser du ungefär vad, du ser storleken. Då kan jag till exempel trycka då på då är jag inne nu på Lalandon till exempel. Då har vi då area 5 hektar, Syrah, vilken orientation southwest. Och sen grej, soil alltså. Granite. Och sen finns det lite andra länkar som man kan klicka på. Så har vi till exempel skillnad, kan man gå in på en annan vingård. Och så kan man liksom jämföra lite. Kort blond och till exempel 6 hektar. Så finns det lite, ja, men så kan man också se liksom var saker och ting ligger i slutsningar.
Underbart, gud vilken fantastisk. Världens bästa tips ju. Det är som en julklapp till alla oss kartnördar.
Men det blir, allting blir så mycket enklare när man kollar på kartor.
Ja, jag vet, jag älskar det. Men just det, man hittar sådana där otroligt bra informativa.
Eller hur?
Weinlageninfo.de.
Varmt rekommenderat.
Är något mer jag ska säga? Nej, det är inte.
Vad ska du dricka i jul?
Och i jul dricker jag ju, jag är inte så mycket för glögg, så att jag kör nog på mer champagne på eftermiddagen.
Vad härligt.
Kanske lite drinkar är trevligt, alltså typ en vodka martini eller något sånt där.
Vad sa du, en vadå?
Vodka martini.
Vodka martini, herregud. Fan vad trevligt.
Ja, det är trevligt. Och sen blir det väl, ja men sen kanske det blir någon, lite Pinot Noir av någon form till, tycker jag är gott till julbord.
Jag tror du var sån där julölkille.
Ja, inte så mycket julöl, men öl. Så det blir någon öl och snaps också. Men sen blir det nog mer, alltså till typ sillen. Och sen blir det lite mer rödvin. Fast jag, inte, så jag gillar inte så här mörk, mustig. Men typ nästan lite halv, alltså typ Oppegårds Winter Ale.
Du är mer en lagerkille.
Ja, jag är definitivt mer en lagerkille. Jag är ingen ölnörd på det sättet. Men jag vill inte heller att det ska bli för mycket alkohol. Jag tycker att det är lagom när det ligger runt 5.
Hålla det fräscht.
Ja, annars blir det så starkt. Ja, exakt. Du då?
Nej, men jag kommer dricka givetvis champagne på julafton. Och det kommer vara nog till sillen också faktiskt.
Ja, du kör lite sillen också.
Och sen något litet sött, något portvin eller sautern på kvällskvisten.
Ja, det ska jag också plocka fram. Jag har lite portvin också, ska fram till Stiltonosten.
Gud vad härligt.
Ja,
och sen så blir det något, jag ska faktiskt, vi kommer till New York på juldagen den 25, så då ska vi äta indiskt och dricka öl typ.
Åh, mysigt. Underbart.
Så det blir lite mer icke-traditionellt. Det känns härligt.
Ja, underbart.
Coolt. Ja, men vi får väl önska alla en sån fantastisk härlig jul. Och,
ja, och gott nytt och sånt där, så hörs vi på andra sidan nyår.
Andra sidan 30.
Ja, för dessutom.
Gud vad mycket visare jag kommer bli.
Ja.
Och mycket bättre innehåll.
Du är så klok och vis redan nu. Det här ska jag inte vara, det här ska ta vägen då när det blir trött.
Härligt. Ja, men
vi hörs. Vi tackar för det och ja, det gör vi. Hörs och hör av gärna under jul också. Vi finns ju, även om vi är på semester eller lediga, så vinpratarna på Instagram eller på vinpratarna@gmail.com.
Ja, vi blir så glada när ni kommenterar och hör av er.
Verkligen, verkligen. Ja, det gör vi.
Toppen. Men ha
god jul och gott nytt år.
Och drick gott.
Skål!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.